Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Man kanske innan har mer rationellt sätt att se på sitt föräldraskap. Jag ska göra så här därför att det här är det bästa sättet. Eller jag ska lära mitt barn att sova i sin egen säng ända från början. För att om man gör det liksom, så lär de sig att göra det sen också. Mm. Man har liksom en rationell hållning till sitt föräldraskap. Innan man har den här lilla individen framför sig. Och ser att men du vill inte alls sova i den här sängen. Nej, vad gör jag nu? Liksom, nu försvinner mitt rationella föräldraskap. Och istället så kommer det känslomässiga föräldraskapet.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Ny vecka, ny bok. Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Hela havet stormar. Småbarnsfamiljens livboj vid trots konflikter och syskonbråk. Jag har med mig en av författarna, Tova Winblad. Välkommen.
Tack.
Jag tycker att du gärna får börja presentera dig.
Jag heter Tova Winblad, är legitimerad psykolog. Jag har jobbat egentligen både innan jag blev psykolog och sen som psykolog med väldigt små barn. Bebisar och liksom små förskolebarn och deras föräldrar. Jag har varit inriktad på föräldraskap i hela mitt yrkesliv. Under ganska lång tid har jag jobbat som BVC-psykolog. Där man då träffar barn och föräldrar av många olika anledningar. Mm. Men nu så jobbar jag privat mest med handledning och föreläsningar, utbildning.
Har du barn själv?
Jag har 5 barn.
Oh.
Ja.
Vilka åldrar är de då?
De är allt mellan, den äldsta fyller 23 och aha, den yngsta är 6.
Så det, spännande. Mm. Och du och Ida, hon har varit med i podden förut, pratade sömn. Men ni har ju skrivit ihop. Och ni beskriver i början att hur ni som möttes via de här frågorna på något vis.
Mm. Det gjorde vi. Vi psykologer är så här. Vi pratar gärna med andra psykologer. Så vi har en massa olika Facebookforum där vi liksom, psykologer pratar med varandra om olika saker. Och jag och Ida var med i en gemensam föräldraskapsgrupp då för psykologer. Och där så stötte vi på varandra. Bara sådär, läste varandras inlägg och svar. Och så. Sen så var Ida, som också är psykolog och forskare, hon hade skrivit flera böcker innan, så att hon kontaktade mig. Mm. Och frågade om jag ville skriva något om föräldraskap. Och sen gjorde vi det.
Och vad är hisspitchen på boken, brukar du säga? Vad handlar den om?
Den har ganska mycket konfliktfokus. Den handlar liksom om när det är konflikter och mycket starka känslor i familjelivet.
Jag tänkte en bra ingång som ni har och som jag själv har lite grann eftersom jag är nybliven förälder är ju det här med kanske förväntningar och så här, synen innan man får barn. När man tänker sig hur det ska bli och sen så är det inte säkert att det blir exakt så. Hur ser du på det?
Jag tänker att egentligen så börjar ju föräldraskapet liksom långt innan man får barn, kan man säga. På det sättet att man mer eller mindre, och det är väl olika för olika individer, men nästan alla liksom har ju någon slags föreställning om hur det ska bli att få barn eller vad man ska vara för typ av förälder. Man har med sin egen uppväxt och liksom egna erfarenheter av föräldraskap som man funderar kring och kanske vill. Man kanske vill göra lika som sina föräldrar eller så vill man inte göra som dem. Eller man liksom processar det här med föräldraskap även innan man har blivit förälder.
Och det är ofta den kanske enda bilden många har ju.
Det är det ju, precis. Ja. Ens egna föräldrar, ja. Eller om man har kompisar eller kanske också att man, när man börjar bli inriktad på att man ska skaffa barn så tittar man sig lite runt omkring och ser, tittar på föräldrar i olika sammanhang och bollar sitt eget mot dem. Så att därför så har ju, och kanske framförallt under graviditeten när man liksom närmar sig att man ska bli förälder själv, att man har olika idéer om vad ska jag bli för typ av förälder, hur kommer det här bli, kommer det vara jättejobbigt, kommer det passa mig och så. Det är väl en väldigt viktig del, tror jag, att man liksom ställer in sig lite mentalt. Men sen så blir det ofta på ett annat sätt då när barnet väl kommer.
Det måste vara enorm skillnad också om du, vad ska vi säga, skulle råka få barn när du är 19 mot att du skaffar barn planerat när du är 40.
Ja, det kan vara jättestor skillnad och kanske att man har hunnit bygga upp de här tankarna om sig själv som förälder på ett mycket mer liksom utbrett sätt om man får barn när man är i 40-årsåldern. Ja.
Ett exempel, ett nytt fenomen är att idag så är många som följer föräldrar, bloggar, influencers och så vidare. På ett ganska, alltså, jättesvår fråga att svara på kanske, men har det liksom förändrat just den här?
Det har ju förändrats på det sättet att föräldraskap är väldigt synligt. Då. Som du säger, man kan betrakta andras föräldraskap på ett ganska privat sätt. Innan, alltså, om vi tänker tillbaka när jag fick mitt första barn, som då är 23 nu. Då kunde man läsa föräldraskapsböcker eller titta på dem i sin närmaste omgivning. Men man hade ju inte den här privata insynen i andras föräldraskap.
Nej.
Kanske inte heller på samma sätt nu, alltså, att identitet och föräldraskap var så tätt förknippat som det kan vara nu. Nu när man då kan presentera sig ett föräldraskap på Instagram eller på andra ställen, så blir det liksom en identitetsaspekt i den också.
Exakt.
Som kan vara ganska... Ja, man liksom väljer olika typer av föräldraskap beroende på hur man bygger sin identitet.
Men får det några effekter? Eller är det positivt, negativt?
Ja, alltså kanske både positivt och negativt. Jag tror att det är ganska roligt för många.
Ja.
Att liksom få insyn i hur det är, hur kan det vara att vara förälder och så. Och det kan ju vara väldigt positivt för att till exempel sånt som skaver med föräldraskapet kan ju belysas eller liksom lyftas fram som någonting som man kan känna igen sig i då. Hos kända människor som tar upp, ja, inte vet jag, att man inte kan amma, så kanske man liksom har någon att identifiera sig med så.
Ja, sen kan det ju, jag gissar att det också kan ju finnas, så att säga, det blir någon slags ryktespridning eller alltså någon, man litar på någon som kanske inte riktigt har koll.
Så kan det vara ju. Det som det kan bli det negativa, tycker jag ganska ofta, är att det kan bli svårare att hitta mitt eget föräldraskap och vad som egentligen passar mig och som jag trivs med. När man kanske har förebilder eller så här, lyckade människor som gör föräldraskapet på ett visst sätt. Och så kanske det inte är något för mig egentligen, men att jag liksom försöker bli mer.
Just det blir en bild av så här ska man göra.
Ja, precis.
Kravfyllt på något sätt.
Ja, det kan det vara.
Och en annan då reflektion jag gjort är när man pratar med framförallt de som fick barn för väldigt länge sedan. De kan ju titta på de som får barn idag och tänka, oj vad ni som kan mycket om det här och är informerade och sådär. Men för att jag märker ju själv, man googlar ju väldigt mycket. Så fort det är någonting så här, oj, vad är det där för prickar? Och så googlar man och så får man svar. Alltså det är ganska lätt att få information. Man behöver inte gå till biblioteket och låna liksom en barn, en bok om barn.
Mm, verkligen.
Så är liksom föräldrar idag mera, kan man säga, mer liksom mer informerade kanske.
Mm. Det får man verkligen säga, och kanske också mer fokuserad, om man säger så, på föräldraskapet som prestation.
Ja.
Att man har tillgång till all den här informationen och vad folk tycker och tänker om olika saker, och det kan vara ganska prestationsfyllt liksom att välja sitt föräldraskap då och göra på det bästa sättet utifrån all den här informationen jag har. Så på det sättet så tror jag att det är både en tillgång som sagt för det här med att man också vet att saker finns, och man vet att det finns något som heter förlossningsdepression eller, och sådär. Så att, det är ju en tillgång att man har kännedom om saker, och sen så kan det vara en tyngd också ibland att behöva välja då, eller liksom vara medveten om allt det här istället för bara köra på.
Ja, men precis. Ja. Det har sina för- och nackdelar.
Ja, det har det verkligen.
Nu blev det lite sidospår från boken. Inte just
ja, men det är ju där. Det har sin början också.
Ja, men jag tänkte just på det här, om man tänker utifrån förväntningar då.
Mm.
Hur blir det sen då? För det kan ju bli väldigt jobbigt och kaotiskt och på alla möjliga sätt.
Mm, det kan bli på alla möjliga sätt. Det som är svårt att föreställa sig innan, det är ju liksom känslobiten. Och det kommer vi ju in ganska mycket på i boken. Att känslorna kanske inte riktigt blev på det sätt som man hade föreställt sig. Utan ofta då kan nog många uppleva att de är lite mer intensiva än vad man hade tänkt. Och att man kanske blir omskakad liksom på ett sätt som man inte hade alltid föreställt sig.
Alltså känslorna för barnet eller bara hur det känns allmänt?
Ja, överhuvudtaget. För att föräldrablivandet, när man hamnar i det, så sätts man ofta i gungning lite grann på det stora hela. Det kan också vara känslor inför partnern eller inför livet i stort eller sig själv. Vad är jag för människa nu som helt plötsligt känner att jag blir irriterad på en 2 månaders bebis? Mm. Vad säger det om mig? Så det kan liksom sätta igång sådana saker som man inte riktigt tänkte på innan.
Mm.
Liksom barnet är själv en egen individ som man får en riktig relation med, precis som man får med vilken annan individ som helst. Det kan vara svårt att föreställa sig innan. Utan att man mer tänker att man kanske innan har en mer rationellt sätt att se på sitt föräldraskap. Jag ska göra så här därför att det här är det bästa sättet. Eller jag ska lära mitt barn att sova i sin egen säng ända från början. För att om man gör det liksom, så lär de sig att göra det sen också.
Mm.
Man har liksom en rationell hållning till sitt föräldraskap. Innan man har den här lilla individen framför sig. Och ser att men du vill inte alls sova i den här sängen. Nej, vad gör jag nu? Liksom? Nu försvinner mitt rationella föräldraskap. Och istället så kommer det känslomässiga föräldraskapet. Där jag liksom samspelar känslomässigt med en annan individ. Ofta kan man uppleva det, att då kan man inte längre liksom köra på med sina grejer som man hade tänkt sig att en sån här förälder ska bli. För att man är lyhörd då.
Mm.
Man är lyhörd mot det barn man har fått och liksom samspelar med det, följer det barnet.
Mm.
Vilket är helt det man ska göra. Utifrån barnet är det jätteskönt att ha en lyhörd förälder som kan känna in en, men från förälderns håll kan det bli lite jobbigt.
Man kan ha satt upp en sån plan, en idé, och sen så blir det något blir annat. Något annat. Och då kanske man känner sig så misslyckande att man inte riktigt...
Det kan man verkligen göra. Och där kan man ju återknyta till det här med mycket information och så också. Att har man då haft en plan till exempel, som jag tänker kanske många har nu, att man vill ha någon slags nära föräldraskap eller så. Det är en modern tanke om.
Vad är det för något?
Ja, då handlar det om att liksom, vara väldigt lyhörd för barnet. Man kanske tänker att man vill amma länge. Man kanske tänker att man vill ha, jag ska bära mitt barn i bärsjal. Eller jag ska liksom vara väldigt tillgänglig för det här barnet. Så kan det bli så att både att barnet inte är ett barn som alls gillar det här, utan de gillar någonting helt annat. Eller det visar sig att jag som förälder tycker det är fruktansvärt att gå runt med den här bärsjalen. Mm. Jag vill hellre ha lite space. Och, så att det kan hända grejer som inte passar ihop med den idé om sig själv som förälder som man hade.
Just det. Ja, men det, och det kan jag verkligen känna igen. Man har nästan i bakhuvudet här, lite rätt och fel eller något slags ideal.
Ja, exakt.
Som kommer nog mycket av den här informationen som
ja,
finns.
Ja, kulturen, absolut.
För visst, det går ju också trender i föräldraskapet. Det måste du upplevt med dina barn till och med. Att så här, du nämnde det ändå med närhet, men vad finns det mer sådana trender nu som är så här? Det här är det som gäller, så att säga.
Ja, vi har ju mycket fokus på just det här att följa barnet ganska mycket och att bygga upp barns självkänsla. Det har varit en sån central grej.
Aha, ja, det är
i kulturen att man ska inte kränka barn eller gå över deras gränser, utan man ska försöka hålla deras självkänsla intakt. Det är ganska liksom talande för vår tid då. Samtidigt som man också kanske parallellt har ganska mycket ideal kring självständighet och att det är bra om de kan vara hyfsat självständiga tidigt liksom. Och då tänker jag på sånt som sova i egen säng, ha ett eget rum, kunna ha barnvakt. Inte vara så liksom jätteberoende av föräldrarna. Så det är lite dubbla.
Ja, precis. Men, och skulle du säga att det är alltså en rekommendation att man ska försöka lyssna och ta in och följa de här sakerna? Eller är det är ju någon slags trender någonstans också. Så det...
Nej, jag är ju kanske snarare förespråkare av att det blir mycket roligare och lättare för både föräldern och barnet om man försöker hitta hem ett föräldraskap som faktiskt passar mig eller oss, vår familj. Och om man vågar titta inåt lite mer istället. Hur vill jag ha det då? Vad gillar jag det här föräldralivet och i det här familjelivet? Sen klart man måste lyssna in barnet också. Alltså, vad gillar mitt barn också? Men jag tror att de som har det härligaste familjelivet, de är ganska avslappnade i att man kör på sin grej. Det som passar oss. Inte så jättemycket. Sen så ingår det ju också i föräldraskapet att man känner av väldigt mycket. Vad tycker min flock liksom här runt omkring? Hur gör andra föräldrar? Man ska ju lära av varandra också. Så det är nästan omöjligt att inte bli påverkad av andra och vara känslig för vad andra tycker.
Det blir, ja, för det görs ibland, ser man ju så här, om man drar det till sin spets. Det brukar ju skämta som är med på, om det var Solsidan, som det här med så här att man ska göra, nu är det trendigt att göra ekologisk mat av en viss typ och så här. Man kan ju rätt driva med den där, att det nästan kan bli en perfektionism i det. Att allt ska vara på ett visst sätt.
Så kan det bli, i alla fall för de som är lagda åt det hållet. Är man det personlighetsmässigt och att man kanske har levt resten av sitt liv på det sättet. Det är det jag menar med det här prestationsfokuset också. Om man liksom är van att göra saker på ett väldigt korrekt sätt. Så kan det vara lätt.
Det blir också en prestation.
Ja, det kan bli.
Och om du tittar tillbaka på så här trender som har kommit och gått eller nya så. Kan du se något som där du känt att det där är ju ingen bra trend?
Ja, det där är en väldigt svår fråga faktiskt. För att så känns det alltid i den tid man är i. Känns det alltid som att, vad höll de på med där borta? Liksom?
Om man tittar tillbaka.
Ja, vad var det där för konstiga grejer? Men tittar man lite mer på liksom forskning och vetenskap och vad kan vi egentligen säga är bra för barn och sådär. Så har vi inte så jättemycket faktiskt att komma med. Som man helt säkert kan säga, det här är dåligt. Om man tar ett exempel då, då kan det ofta komma upp som exempel det här 5-minutersmetoden som var populär ett tag. Och det handlar alltså om att lära barn att somna själv genom att de får skrika några minuter. Och sen så kommer föräldrarna och tittar till dem och så får de skrika några minuter till och så kommer föräldrarna och tittar till dem. Och så. Den kan tas upp som en sån skräckgrej ibland, att vad höll vi på med när vi liksom lät barn ligga och skrika och så. Men riktigt så enkelt är det inte, för att det är inte så tycker vi nu, ja, när vi är inne på det här mer lyhörda föräldraskapet, att man ska stärka barns självkänsla, att man inte ska låta dem skrika för mycket och sådär. Men det är inte så att de barnen har blivit förstörda på något sätt. Nej, det är inte så att det har hänt någonting dåligt med de bebisarna. Eller de som gör 5 minuters mentoner nu också. Är man en good enough förälder och liksom tillgodose sitt barns behov, så spelar det inte så stor roll.
Nej.
Med de här små detaljerna, hur man gör olika saker. Och det är väl det snarare jag tänker, om man ska titta bakåt på att, men, de här, som du säger, trenderna, alltså de här små trenderna, om ska de åka framåtvänd i barnvagn eller bakåtvänd, eller ska de somna med 5 minuters metoden, eller somna genom att man bär dem i bärsele. Det spelar inte så stor roll egentligen. Vi människor tål ganska mycket.
Mm. Och något som jag tycker är svårt, det är ju att ska man säga, se skillnad på vart, om man tänker tips och råd och rekommendationer.
Mm.
Så här, kommer det här från experter eller kommer det från ett företag som ligger bakom?
Ja.
Där det är så här, oh, det är klart att man måste ha en vagn med det här och det här och det här. Jaha, måste man? Mm. Ja, det kanske är någon barnvagnsutvecklare som säger att det är självklart. Förstår du vad jag menar?
Så. Verkligen så.
Det är en ganska rörig liksom att ta reda på.
Ja, och det är väldigt kommersiellt ju.
Ja, exakt.
Det är en stor business.
Ja.
Nyblivna föräldrar som vill göra rätt. Jättebra.
Exakt.
Liksom kund att vända sig till.
Precis. Lätt manipulerad.
Lättlurad kan man säga, ja.
Har du några sådana exempel eller är det någonting som du möter?
Ja, jag möter definitivt alltså upplevelsen av att det just finns en massa rätta sätt att göra saker. Som du nämnde här med maten. Liksom, vad ska de äta för mat, de här små bebisarna, och vilken vagn ska de ha? Och vad är det absolut bästa andningslarmet eller vad det är, nappen eller så. Det den upplevelsen av att man hela tiden kan göra fel.
Mm.
Den kan ju bli väldigt betungande. Framförallt om man är lite sänkt i livet i övrigt också. Alltså man kanske har blivit låg efter man har fått barn. Då kan ju det vara enormt betungande att hela tiden känna jag har nog gjort fel igen. Jag tog fel vällingpulver.
Exakt.
Det andra är kanske bättre.
Ja, precis. Jag vet att ni har någon sån sägning där i början med att vem skulle tacka ja till ett 24 timmars dygnet jobb där du inte ens får lön.
Nej. Nej.
Skulle man inte göra.
Nej.
Och det är en reflektion jag tycker jag har, det här med just att det som man kanske inte tänker på innan är ju att det är någon som liksom är hela tiden.
Mm.
Alltså det är ett barn som är där dygnet runt.
Mm.
Det blir ingen sån här ledighet.
Nej. Det blir inte det. Och det kan väl vara en sån sak som man kanske har tänkt innan att ja, men det är inte för mig, för att jag ska ha en sån bra struktur och jag ska lära dem att sova på natten och sådär, så blir det inte riktigt så.
Nej.
Utan man, och även när barnet ligger och sover så är man ju känslomässigt påkopplad också.
Men hur kan man tänka då just kring den biten, det här med om man tänker sig förväntningar och sen det blir något annorlunda, så framförallt det känslomässiga och sådär. Finns det någon rekommendation eller hur kan man...
För att det ska bli lättare, tänker du?
Ja, precis.
Ja, det tycker jag, och det återkommer vi till i boken på olika sätt, att det är bra om man kan landa i att man behöver kanske inte göra allting själv. Det är liksom inte, vi är inte riktigt gjorda för, vi människor, att ta hand om barn själv. Och sen kan ju det se olika ut om man har liksom, man lever med en partner eller om man är ensamstående, men om man på olika sätt, oavsett hur man lever, kan koppla in lite fler vuxna kring barnet, så brukar det kännas lättare nästan alltid. Eller om man då, det kan ju vara att man lever i en parrelation också, men att man är väldigt tajt med barnet så att man inte heller vågar släppa ifrån sig lite ansvar. Men det brukar vara skönt att dela ansvaret med gärna flera vuxna.
Och vilka kan det vara?
Ja, det kan ju vara morfar, föräldrar, det kan vara kompisar, det kan vara en betald barnvakt eller vad som helst. Och då, det jag tänker på då är kanske inte framförallt att man liksom ska... För det är en sån trend som vi har också, att man ska ha egen tid. Det kan vi idealisera ganska mycket i föräldraskapet, att det är så viktigt att man ska ta egen tid och så. Ja, det vet inte jag, det är olika för olika. Vissa... har jättemycket behov av egen tid utan barn. Andra har inget behov av det utan kan umgås med sitt barn dygnet runt i flera år utan att göra någonting.
Mm.
Så det kanske inte framförallt det jag menar med det, att man liksom ska vara ifrån sitt barn. Utan det är mer det här att dela på ansvar. Att ha någon att vända sig till för att prata om det här vällingpulvret då. Vilket ska vi ta? Så att man inte känner sig så ensam i att det liksom allt hänger på mig. Det brukar underlätta. Släppa in
just det.
Vuxna, liksom, många vuxna kring ett barn.
Precis, ja, exakt. Jag tror att ni nämnde just att det kanske, man tänker nog först, aha, min familj är släktingar. Men det finns ju andra också. Det kan finnas grannar som också har barn eller så här,
ja, visst.
På gården. Eller.
Och det tror jag liksom många känner när man är föräldraled. Och så där, också, vilken skillnad det är att ha en kompis som kommer hem. Och sitter där på golvet med en och leker med bebisen. Man får prata om lite annat. Man får liksom bli lite bekräftad som en vuxen människa. Och det kan göra jättestor skillnad.
Mm.
Jämfört med det här att vara själv med sitt barn.
Mm. Jag kom på det när du sa det där med att man också liksom bollar frågor med andra. Mm. Jag gjorde så. Innan jag fick barn, då ringde jag upp dem som ganska nyligen har fått barn. Och så sa jag, men vilka var, apropå det med kommers, vilka saker köpte ni som du kände det här var liksom must have? Och vad var det köpte ni? Så här, det där var bara dumt. Så fick jag liksom ett grepp om så här ungefär vad jag faktiskt behöver på riktigt.
Jättebra, och det har man också sett när man tittar på vad är det som är mest hjälpsamt för föräldrar. Då ser man ofta det här att det är andra föräldrar.
Mm.
Det är inte så mycket sådana här som jag går till en psykolog eller så. Utan det är ännu mer andra föräldrar.
Mm.
Att få känna, liksom, prata med andra föräldrar om föräldraskapsgrejer. Det verkar vara väldigt stöttande för oss.
Men det måste också vara väldigt svårt att ge, jag tänker på det nu när vi pratar, det är svårt att ge generella tips.
Mm.
För samtidigt blir ju också en rekommendation är att man också utgår mycket från vad som funkar för mig.
Mm.
Men just att det är svårt att så här, ge generella tips, även för att folk gärna vill ha generella tips.
Så är det verkligen. Och det generella tipset är snarare liksom, vad tror du funkar för dig och för ditt barn? För det är mycket det här med barnen också, det är helt olika barn. Det märker man ju nu, ju äldre barnet blir så stöter man på det mer och mer att det är väldigt stor skillnad. Precis som det är för oss vuxna så är det ju stor skillnad på vad det är för individer som man har att jobba med. Vissa barn är jättekrävande ända från att de är nyfödda och andra är liksom hur lättstyrda som helst. Och så
blir det ju också, att vara krävande blir ju liksom en kombination av barnet kontra föräldern.
Mm.
Någon som är krävande för en förälder behöver inte vara det för en annan.
Helt klart så. Mm.
Ni återkommer till ett tankesätt skulle jag vilja kalla det för. Det här med liksom att sätta mål. Jag tycker det var spännande. För det är som ett, jag tror att det, inte att så många tänker så. För det kan vara alla möjliga. Ni har ju massa områden ni pratar om. Sådär, men ni återkommer till det. Så, ja, men okej, sätta mål kring det här. Eller hur? Du förstår vilket jag menar.
Mm, verkligen. Det gör vi absolut. I boken så går vi ju in på i olika familjers familjeliv kan man säga, där de upplever olika typer av svårigheter som de liksom inte trivs med. Och det är väl utifrån det, tänker jag, som vi strukturerar upp det då, så med att sätta ett mål och att jobba mot ett mål. Och där tänker jag, precis som du säger, så det är man inte så himla van vid. Utan ofta så blir det ju liksom, när vi har något lite mer privat problem så kan det ju ofta bli alltså mer att man liksom ältar nästan. Eller att man
är i det.
Ja, man är i det och man liksom klagar till kompisar och partner och sådär. Men man jobbar inte mer riktigt aktivt utan det är mer liksom att man står ut och klagar, det här är jobbigt.
Mm.
Och det tror jag det är jättefunktionellt att göra på det sättet så länge det inte är ett stort problem. De allra flesta svårigheterna i föräldraskap, jag vet inte liksom, vad du har nu till exempel, men att man inte får sova som man vill eller något sånt.
Mm.
De allra flesta sådana svårigheter är ju sådana som är övergående och ändras med tiden. Mm. Då funkar det jättebra att ha det här coping-strategin, att man klaga för sin partner, oj 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 vad jobbigt vi har, och så kämpar man vidare nästa dag, så då funkar det jättebra. Men i de här exemplen som vi tar upp i boken, där är det mer att man har kört fast i en slags samspelsmönster i familjen som man inte trivs med. Där man verkligen känner att nej, men så här vill jag faktiskt inte ha det i min familj. Eller så, den här typen av förälder vill jag inte vara.
Mm.
Nu har jag hamnat i något som jag verkligen vill förändra. Och då tycker jag verkligen att det är läge när man känner liksom, det här vill jag förändra. Då är det mycket mer funktionellt att göra det utifrån att sätta upp ett mål. Hur är det nu? Hur vill jag att det ska vara? Och vad är tillvägagångssättet för att försöka komma dit? Och sen så behöver man också utvärdera. Funkade det jag gjorde? Nådde jag närmare mitt mål? Nej, om inte, då får jag testa något annat.
Kan vi inte ge ett sånt exempel? Finns det något som är vanligt?
Mm. Det är till exempel vanligt om man tar ett barn i så där 2,5 års åldern. De kan vara väldigt nej-sägare, va? De är inte så samarbetsvilliga alltid. Utan de har massa olika idéer om saker som de vill göra. Så då kan man hamna i ett mönster med ett barn i den åldern. Då det blir väldigt negativ stämning hela tiden.
Mm.
Att man liksom, som förälder så tjatar man mycket på barnet. Och barnet hamnar i ett läge där det måste protestera hela tiden. Så det blir ständiga konflikter när man ska till förskolan, när man ska hem från förskolan, när man ska äta mat, man ska borsta tänderna. Allt blir liksom konfliktfyllt.
Mm.
Och det kan vara, som sagt, det kan vara övergående. Men har man hamnat i det, man känner liksom det har gått flera månader och vi har så tråkig stämning här hemma. Då kan det vara värt, tycker jag, att sitta ner och försöka, som vi gör i boken då, att försöka titta på situationen.
Mm.
Först med någon slags analys över situationen. Vad är det som händer?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och i det fallet då, om man tänker då säger okej, nu, vi har det här läget om man är två föräldrar så här, men det här vill vi ändra på. Det här blir jättejobbigt.
Mm.
Och hur skulle det kunna låta då att man vad är det vi...
Ja, då får man liksom titta lite ovanifrån så där. Att först och främst kanske försöka titta på barnet. Vad försöker det här barnet berätta för mig här nu med sitt beteende? Hur ska jag förstå det här beteendet? Vad är det som händer i barnet? Handlar det om att barnet själv är ur balans? Är det mitt i vintern och det är mörkt och ungen är förkyld hela tiden och har slutat sova på dagen så den är jättetrött? Och det kan finnas massor med faktorer som gör att det är barnet själv som är ur balans och att det är det som är problemet.
Kanske har fått ett nytt syskon precis.
Så kan det vara, absolut. Mm. Man har fått ett syskon och liksom, det känns jättejobbigt med det. Så beroende på hur vi förstår barnet där, vad som är barnets svårighet, så liksom får vi rikta in insatsen, eller vad man ska säga, förändringsinsatsen lite olika.
Men hur ska man veta då vad det är? Mm. Eller att man gissar lite? Eller?
Ja, det är det kluriga ju. Men de allra flesta, jag tycker nästan alltid att om jag sitter med en förälder och så frågar jag, vad tror du är det här barnets problem? Då vet de nästan alltid det. Ganska så säkert. när man, liksom, när man tittar lite ovanifrån och när man är mitt inne i konflikten, då vet man inte alls. Och då känner man bara, varför måste det vara så jobbigt jämt? Liksom, kan vi inte bara samarbeta? Men sitter man liksom lite tillsammans med sin partner eller en kompis och reflekterar i en annan situation, då vet man som förälder nästan alltid vad det här barnet behöver.
Mm.
Vad den försöker signalera, vad har den för behov. Så det är föräldrar duktiga på.
Och då kan det vara, när man liksom tittar på sitt barn, då kan det vara sådana saker som, ja men, sover dåligt, eller liksom trivs den på förskolan, nytt syskon, eller vad det nu kan vara. Försöka, och då är då första steg kanske, kan vi göra någonting åt det?
Mm, exakt, om det är det som blir analysen, att det är främst det handlar om, mitt barn är ur balans, barnet har lite ork, då får vi liksom rikta in oss mot det. Och det, då kan ju det vara till exempel att man sänker kraven under en period. Precis som vi vuxna kan behöva när vi har en dålig period. Man kanske inte ska pressa på det här lilla.
Nej, i konflikterna.
Ja, precis. Mm. Sänka kraven på att man ska kunna äta själv, klä på sig själv. Sådana saker som barn kan tycka är jobbiga.
Mm.
Det kan vara en grej. Det kan vara att man liksom försöker tänka mer på att fylla på barnet med energi helt enkelt. En bulle efter förskolan eller någonting som gör att man får lite mer energi i kroppen.
För det blir ju någonstans att ja, men hur bra mår barnet? För barn som mår bra kommer ju kanske då samarbeta lättare eller liksom tål mer. Och mår det lite sämre av någon anledning.
Är sliten, ja. Visst.
Försöka få upp liksom välmåendet kan man säga.
Absolut. Men sen kan ju analysen bli en annan också. Till exempel att nej, men det här barnet sover mycket, äter mycket. Så det är inte det hänger på. Utan det är mer något i vår relation. Det är jag som förälder som bidrar här ganska mycket.
Mm.
Jag kanske retar upp barnet hela tiden för att jag själv är, det kanske är jag som är sliten och har dåligt humör och är trött och liksom inte orkar. Då är det mer där åtgärden ska ligga.
Just det.
Då för att nå det här målet då, som kanske är att vi ska ha mindre konflikter.
Mm.
Då behöver jag lägga det där istället.
Dåliga rutiner.
Ja, precis. Då får man försöka på de sätt det går då. Att, ja, man, det beror på vad man har för livssituation, men där kanske det är att man kanske behöver barnvakt en stund så man får vila upp, så man kanske behöver en parmiddag med sin partner, man kanske behöver gå och lägga sig tidigare på kvällen, jobba mindre, och man kanske är lite deprimerad och behöver någon hjälp, men det kan vara olika saker. Men så kan analysen också bli en annan, det kan bli att det är själva samspelet som är grejen. Mina föräldrastrategier som jag försöker med här hemma funkar inte. Man kanske är för omatchad med barnets person eller barnets utvecklingsnivå. Så att man till exempel då ställer för höga krav. Eller man kanske själv är stressad i sitt föräldraskap, känner sig som en dålig förälder. Och därför så blir man extra hård och sträng mot sitt barn. Det är ganska vanligt att det blir på det sättet. Det kan vara att man inte riktigt förstår sig på barnet för att man har väldigt olika personlighet. Där kan man ofta ta hjälp av den andra föräldern och kanske lite mer lik barnet och vet vad den behöver och så. Mm. Så att det kan ju vara det också, att det är något i vårt samspel som inte funkar. Som är lite mer renodlat och föräldrar.
Det är ju intressant, för att vad ska man säga, den lätta tanken, det är ju bara att säga att mitt barn har en jobbig period.
Ja, sådär. Det är gärna det vi går till, ja.
Ja.
Och då så gärna vill man kolla i en app. Och så finns, ja. Är det någonting speciellt som händer just när barnet är 1 år och 8,3 månader? Ja, det är lättare att hålla i det, ja.
Mm.
Och visst är det så att barn, de har ju perioder som är mer utmanande. Så är det definitivt. Men det är ganska olika från barn till barn. Och återigen, det är inte något jättegenerellt. Det är bättre att försöka titta på vad som är just i det här specifika fallet.
Mm.
För mitt barn, för mig, vårt samspel.
Gör analysen.
Ja.
Och jag gissar då, om man tänker sig din roll när man pratar med föräldrar, att om man bara så att säga, flyttar fokus lite och pratar om föräldraskapet, då kan inte de uppleva liksom kritik då? Vadå, är det jag som gör fel?
Mm.
Det är barnet som är trotsigt här.
Ja, så kan det kännas. Alltså det är lite åt båda hållen skulle jag säga. Generellt så är föräldrar liksom sin egen största kritiker. Man är ganska så självkritisk. Tycker att man är ganska värdelös ganska ofta. Mm. Tyvärr. Och då kan det vara det mera som man behöver liksom pusha upp självförtroendet. Att det är den åtgärden som behövs också.
Men det här med att ta konflikter då. Ni skriver lite om det, att liksom prioritera i det och sådär. För det kan ju bli väldigt mycket, väldigt negativt. Speciellt om man har in en sån period. Hur kan man tänka där kring?
Där är det precis det här med att vara stressad. Liksom. Att bli stressad som förälder är någonting som ofta ökar upp konflikterna.
Eller precis som människa.
Ja, som människa, precis. Ja. I stort i livet och sådär, men också liksom specifikt kring föräldraskapet. Och en sån utveckling som ofta händer är att barnet börjar bete sig på ett sätt som man inte vill. Alltså som vanlig grej som föräldrar säger, att barnet lyssnar inte när jag säger till. Den gör inte som jag säger. Och då beroende lite på vad vi har med oss själva och sådär, om det här som vi pratade om förut med tankar om sitt eget föräldraskap eller hur ens egna föräldrar har varit och sådär, så kan det vara lättare att om jag har ett barn som inte gör som jag säger, då börjar jag känna att jag har gjort någonting dåligt själv. Har jag skämt bort det här barnet, eller borde jag gjort lite mer så här, och liksom, hur ska det här gå i framtiden? Ska jag ha en tonåring som springer runt ute på natterna som man inte kan styra? Så det sätts igång en massa oro och stress hos oss lätt. Och då händer det en svår grej. För då vill vi ofta bli lite hårdare. När vi liksom känner det här att nu håller jag på att tappa kontrollen. Då vill vi ofta bli lite hårdare mot barnet. Och när vi blir lite hårdare så blir barnet ofta mindre samarbetsvilliga. Så då blir det ännu mer konflikter. Och så blir föräldrar ännu mer stressade. Så försöker den strama till det här ännu mer. Så hamnar man liksom i en dålig snurr där.
Mm.
Så det är lätt hänt när det gäller konfliktbiten. Och det är bra att försöka ha ögonen på när man är i sådana här konfliktlägen med sitt barn. Att håller jag på att trissa upp den här konflikten nu? Och finns det något annat man kan göra istället? Kanske inte ska ta alla konflikter. Det här barnet kanske behöver att jag anpassar mig lite mer. Jag kanske har fel regler. Jag kanske har regler som passar för en 2-åring men inte för en 4-åring.
Mm.
Det kan vara många olika saker som man kan liksom gå in med som gör att konflikterna inte blir lika många.
Svårt.
Det är svårt.
Ja.
Det är jättesvårt. Och det är extra svårt för att barn växer och ändras hela tiden.
Mm.
Så man måste hänga med i svängarna och bli hela tiden annorlunda.
Nej, för jag tänker att de flesta föräldrar har väl någonstans kanske en kompass kring så här, men det där kommer jag aldrig acceptera att barnet beter sig på det sättet och så där.
Mm.
Och då i den situationen så kommer man ju bli arg och så det kommer bli konflikter och så där. Mm. Och så, bara, hur kan man tänka då? Mm. Hur har du tänkt med dina barn?
Mm. Nej, men det man kan tänka där är, tycker jag, precis som man tänker i andra typer av konflikter. På något konstigt sätt så blir det ibland som att vi tänker att det här med barn, det är något helt annat. Men om vi ska har vi en konflikt med en kollega på jobbet, så tänker vi på ganska så många olika saker i den konflikten. Till exempel att vi har ett trevligt tilltal. Att du kanske inte går på med den mest aggressiva stilen mot den kollegan. Du försöker vara förstående, antagligen. Du försöker liksom visa att du kan förstå den här människans perspektiv, men du kanske ändå liksom tycker med ditt eget. Det kan vara allt möjligt som vi lägger in om vi bråkar med kompisar, kollegor, vår partner och så, som man liksom tappar bort lite grann när vi bråkar med barnet. För där hamnar vi mer i en roll när det är liksom en väldig maktobalans. Det är jag som bestämmer och du ska göra som jag säger.
Mm.
Men om man plockar in lite av de här andra konflikthanteringsstrategierna som vi har liksom med andra medmänniskor, då kan det funka bättre. Då kan det ju ändå bli, för jag håller med det här du är inne på, att man har ju sina principer, man har ju sitt, saker som man inte accepterar, till exempel ett barn som slåss. om vi tar det då, ett barn som slår sin nyfödda baby eller lilla syskon. Det blir föräldrar jätteprovocerade av. Och självklart så behöver man gå in och markera det. Men det är stor skillnad där på om man sätter sig in i att man är det här barnet. Det är stor skillnad om det är någon som kommer och säger: varför håller du på det här sättet? Varför är du så elak? Nu får du gå in i ditt rum. Vi vill inte se dig här när du gör på det här sättet. Det är ett väldigt otrevligt sätt att ha en konflikt. Istället för om man då lyckas balansera sig själv och kan ta ett mer liksom, jag förstår, du är avundsjuk nu kanske, eller är det jobbigt att du har fått en bebis, du får ändå inte slåss, vi får inte slåss här hemma, men det är inte så lätt alltid liksom. Man visar någon slags förståelse för barnet, då brukar det gå mycket mycket lättare. Precis som vi är vuxna, barn gillar inte när man gör ner dem eller liksom är för otrevlig.
Jag jobbade på skola tidigare, massa år sedan. Och ett sätt som jag tyckte fungerade när man jobbade, när det blev konflikter och så här, typ, mellan barn, det var att vi, ja men alltså i en konflikt när barn är upprörda kan det vara svårt att nå fram. Det är liksom ingen idé att försöka ge, så där, liksom förklara eller så här, diskutera, utan det är snarare när det lugnar ner sig en timme senare, dagen efter, då kan man ju så här, sitta och prata med någon.
Absolut.
Men vad hände där?
Mm, absolut.
Och så försöker man. Jag tyckte det var liksom något jag tyckte jag tog med mig. Så
ja, det är väl bra. Jättebra. Och då, där var du en professionell roll, så då ja. Är det lite lättare att hålla känslorna lugna.
Mm.
Men i föräldrarollen blir vi ofta lite smittade av det här. Liksom.
Mm.
Och är barnet bråkig så blir vi bråkiga själva också.
Mm.
Men det är absolut bäst om man klarar av att göra på det sättet. Att man kanske försöker hålla sig ganska lugn i situationen. Mm. Och så sen kan man ta upp det lite senare.
Återkoppla.
Mm. Absolut.
Men det där med, jag tänker på antal. Jag gissar om du har en trots åldersbarn. Mm. Om du ska äta frukost och klä på sig. Hej och det kan det är som så här, tusen grejer.
Mm-mm.
Det känns ju orimligt om man då ska varje grej. Så här, bum, 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 bum.
Ja, det gör det verkligen. Och det tjänar ingenting till.
Nej.
Det är inte så att man uppfostrar barnet bättre för det. Utan där kan man behöva plocka ut. Då. Vad är det som, då är vi tillbaka på det personliga föräldraskapet. Och så här, vad är det som är riktigt viktigt i vår familj och för mig? Bryr jag mig om det här barnet klär på sig själv på morgonen eller inte? Om jag liksom känner i magen att nej, jag bryr mig faktiskt inte om det. Klä på barnet då, så behöver du inte ha det problemet.
Mm.
Att man liksom kan välja ut det här. Men det är jätteviktigt för mig kanske att vi borstar tänderna på morgonen innan vi går härifrån.
Mm.
Den släpper jag inte. Och då får man välja att rikta in sig på det. På ett trevligt sätt då.
Mm.
Det är det här också som kan bli svårt för oss föräldrar i konfliktlägen. Att man, det är ganska jobbigt att ha konflikter. Så att man känner ofta att man måste tuffa till sig lite grann om man ska ta en konflikt. Då blir man liksom tuffar till sig lite så här. Nej, nu blir det så. Nu ska jag kommer inte ändra mig på det här, utan man liksom försöker boosta upp sig själv. Mm. Eller så blir man snäll och då kan man bli lite mesig istället. Då. Men vi skiter i det då. Vi får borsta tänderna sen när vi kommer hem istället. Så då liksom går man med lite för mycket.
Mm.
Där tycker jag att med lite träning så kan man hitta ett läge som förälder då man är väldigt vänlig och förstående och empatisk. Men ändå ganska benhård på det som ska göras. När du hatar att borsta tänderna, jag fattar att du hatar det. Det är jättejobbigt att borsta tänderna. Nu ska vi göra det i alla fall. Så får man tåla att det kommer en reaktion från barnet då, för då gillar ju de inte det. Så kanske man tröstar lite grann där och ja, vad jobbigt det blev. Men vi ska ändå borsta tänderna. Och det är det vi benämner i boken som att vara vänlig men bestämd.
Ja, exakt.
Att man försöker liksom, man är en auktoritet, alltså man är en ledare i familjen. Det är jag som bestämmer hur vi ska göra. Men jag kan vara väldigt empatisk och snäll när det inte mitt lilla barn gillar det. Precis som en duktig chef, ju ofta kan vara. Man håller liksom i strukturen och ledarskapet och så. Men just på grund av det så kan man också vara vänlig och förstående och empatisk.
Mm. Barn med stark vilja skriver ni om. Ni skriver inte om barn med ingen vilja alls.
Nej.
Varför just barn med stark vilja? Är det vanligt?
Det är mest för att det är ett begrepp som ofta förekommer när föräldrar pratar om sina barn. Att de har väldigt stark vilja. Och det, precis som du säger, det finns inga barn som inte har någon vilja. Utan alla barn har ju vilja såklart. Men det är ganska stor skillnad på oss individer. Och vissa barn som just är de då, som benämns av föräldrar ofta som att de har stark vilja, kan vara lite mer svårhanterliga liksom, i vardagssnurren, i rutinerna och så. Och då, det vi menar egentligen med det är de barnen som får ganska så starka känslouttryck. De är ganska explosiva. Det går fort till att man blir arg, besviken, ledsen. Och det kommer starka känslouttryck när det blir något som man inte vill. Och det är en jättestor skillnad för hur mycket energi det tar för en förälder att hantera en tvååring som liksom, ja, kanske blir lite missnöjd, men man lär med och det är inga problem ändå. Man kan lätt att avleda eller så, jämfört med en tvååring som kanske skriker för full hals från att man har lämnat hemmet tills att man är på förskolan. Det tar extremt mycket mer energi att hantera barn som är lite mer oflexibla och starkare i sina känslouttryck.
Oflexibla är ju ett intressant ord. Ju. Alltså, det är ett bra ord att man är. För att jag tror att det kan. Min bild är också att det kan missuppfattas. Alltså, vad innebär ett barn med stark vilja?
Ja.
Någonstans. Och ibland kan det ju ses som positivt, ibland ses som negativt. Mm. Vad ser du det som? Mer positivt eller negativt?
Ja, det beror helt på vilket håll det går. Eller liksom. Jag tror att de flesta, alltså många vuxna som är den här personlighetstypen, som alltså är explosiv, man tänder till lätt, man är ganska oflexibel, man vill ganska mycket ha det på sitt eget sätt hela tiden. Man kan nog uppleva att det är lite besvärligt att vara sån.
Mm.
För att man får ganska mycket negativa känslor liksom. Ja. Men sen kan det ju vara en massa andra positiva saker som det för med sig i livet. Man kanske är driven eller liksom.
Ja, nej, för jag menar, det finns ju andra som har en stark vilja som kanske är envisa.
Ja.
Där det inte behöver vara just något explosivt.
Verkligen. Så. Mm. Men när det gäller barnen så är ju då den här personlighetstypen som vi pratar om, som är lite mer åt det hållet, precis som du är inne på, kan ju bli lite missförstådda. Alltså. Att det kanske är därför som det blir så starka känslouttryck också, för att man inte riktigt blir förstådd eller liksom omhändertagen på ett sätt som passar en själv.
Mm.
Och det kan vara ganska svårt att hitta fram till det som förälder. Jättesvårt. Vad är det här barnet behöver? Det kan ju vara barnen, vi kommer in på lite olika saker där i boken också, men det beror helt på vad det är för barn. Men det kanske är ett barn som behöver längre tid på sig mellan omställningar. Det är ganska vanligt. Alltså omställningen från en aktivitet till en annan.
Mm.
Man kanske inte bara kan stänga av iPaden så fort man får en order. Utan man kanske behöver en kvart på sig för att acceptera det här tråkiga. Att jag ska stänga av den här nu. Det kan vara sånt. Det kan vara att man blir lätt smittad av andras känslor. Så att man behöver väldigt mycket lugn och ro i de här konfliktsituationerna. För att inte bli helt tappa kontrollen. Det kan vara alla möjliga saker.
Mm. Så att återigen då, om man har ett barn med stark vilja, så gör den här analysen som vi var inne
det
på.
Det behöver man göra, exakt.
För det kan ju vara så att man gör någonting i sitt föräldraskap som då ökar den här. Liksom.
Definitivt. Definitivt.
Som du sa, om man hittar att man drar. Mm. För att, ni nämnde det som jag tycker är bra sagt, det här med att man förbereder barn, för ibland kan det bli så som ni beskriver att föräldern är mentalt förberedd på att nu ska vi snart stänga av iPaden här.
Ja, de har vetat det för en timme sedan. Att det,
ja, och så har man nämnt det och tänker att barnet är med på det, men du har inte riktigt hört vad jag sa. Men just att när man gör analysen så kan man då försöka också hitta då, kan man göra så att det här barnet hänger med även fast det är oflexibelt.
Ja, precis.
Blir mer flexibelt.
Ja, och där kan man ofta hjälpa av sig själv, för att vi är ju rätt lika våra barn. Vi delar väldigt mycket gener med våra barn, och det är stor sannolikhet att man själv har, om man har då ett väldigt en envist, viljestarkt barn i stor sannolikhet att det är i alla fall någon av föräldrarna som är åt det hållet också. Det kan bli lite dåligt i konfliktsituationen. Då har vi två stycken likadana. Ingen vill ge sig utan blir någon slags maktkamp.
Mm.
Men i den här analysen kan det vara ganska bra. Då kan man gå till sig själv. Vad behöver jag då? Vad behöver jag för att klara av att stänga av datorn på kvällen? Vad behöver jag när jag inte gillar någonting? När min partner har bestämt något som jag inte gillar. Vad behöver jag för att acceptera det? Och så. Man kan använda sig själv för att förstå sitt barn.
Vi har tänkt i fråga om så här, rekommendationer. Men någonstans är ju att göra analysen kanske den bästa. Eftersom det är också individuellt.
Ja, det är det. Verkligen. Att liksom en analys av situationen. Det är alltid de här grejerna. Vad är det för barn jag har? Hur funkar barnet? Vem är jag som förälder? Hur funkar jag? Vad behöver jag? Vad har vi för behov? Och hur ser situationen ut? Finns det grejer i den här situationen som man, om man ändrar någonting i den, blir det på ett annat sätt då?
Mm.
Så rekommendationen är väl snarare att man inte ska vara rädd för att testa lite grann. Man behöver inte vara helt principfast. Man kan våga testa andra grejer ibland. Och blir det ett bättre familjeliv av det, då kanske det är värt det.
Mm.
Att det inte blir exakt som jag hade tänkt kanske, men...
Just det, man kanske ska släppa den där idealbilden med sig, som man har läst på en blogg någonstans.
Precis. Mm. För det är lätt hänt att man hamnar i sådana när man liksom upprepar samma konflikt om och om och om igen. När man hade kunnat släppa den och fokusera på annat. Och ha det lite lättare i familjelivet.
Jag tänkte vi ska hinna säga någonting till sist om samarbetet mellan föräldrar.
Mm.
För det är ju ändå rätt stort. Det kan ju, alltså allt ifrån när man har barn ihop, det kan ju vara de som har... inte bor ihop längre, man har separerat och så vidare.
Mm.
Men den är ändå just samarbetet, eller det kommer in också andra föräldrar, bonusfamiljer och sådär.
Mm.
Det är en ganska stor puck.
Jättestor. Jättestor. Och där är det ju åt båda hållen kan man säga. Det är väldigt vanligt att parförhållandet blir lite lidande under småbarnsåren.
Ja, det är också deras relation med varann också.
Exakt. Mm. Så att det blir ju ofta mer konflikter och dålig stämning och tjafs och så vidare under den perioden när man har småbarn. Det får man komma ihåg. Men sen så går det lite åt andra hållet också då. Att ju mer jobbigt föräldrarna har med sitt samarbete, desto mer brukar det märkas i familjelivet och i barnens beteende och barnets mående och sådär. Om det ligger en dålig stämning i luften hela tiden så...
Ja, det blir negativt.
Ja, det blir negativt, ja.
Om man kan liksom... det bli dubbelt negativt med andra ord.
Mm. Det är svårt att komma ifrån att det är en period när det är lite extra svårt att samarbeta för många. Just på grund av det här också, det är jättemycket jobb med småbarn, man sover skitdåligt, man har liksom ingen... Man kan inte tillfredsställa sina egna behov och så vidare. Och det gör att det blir svårare att... samarbeta. Det är ofta två föräldrar som går lite på knäna liksom, och så ska man försöka vara snäll och bjuda till den andra. Det är inte alltid så lätt.
Ja, och sen är det ytterligare en grej, det här med att man då när man kanske inte tänker på man får barn, och då har ju båda sin bild av föräldraskapet med sig.
Verkligen.
Som kanske inte alltid är samma.
Nej, och det brukar bli jättetydligt kanske när barnet kommer uppåt sådär 2-3-4 års åldern, så syns det ännu mer.
Ja.
När man börjar liksom, nej men gud, så här kan vi inte ha det. Och det kommer fram olika saker som är viktiga för olika föräldrar. Och så kanske det inte finns någon tid riktigt att prata om det, utan man tycker bara att den andra beter sig jättedåligt. Men viktigt är att försöka ändå ha den där stunden att prata om föräldraskap med varandra.
Det är det som är någonstans rekommendationen. Att
ja, det får man säga.
Prata om det.
Ja, det kan man behöva för att förstå lite mer av sådana där grejer. Vad är det som ligger bakom det här då? Varför är det så otroligt viktigt för dig att barnen sitter stilla vid matbordet? Kan vi inte skita? Kan de inte få äta framför tvn? Det kan man behöva prata om då. Nej, det är viktigt för mig därför att så här tänker jag, det här vill jag, liksom, så att man förstår varandra.
Mm.
Då är det ju ofta lättare att acceptera. Liksom att, ja, men då gör vi det på ditt sätt. Och om det är så viktigt så gör vi det på ditt sätt. Men det kan vara svårare när man aldrig har de där samtalen. Det är bara något som händer.
Men den här balansen då mellan... För man kan ju tänka sig att man säger, det är bra om man har någon gemensam filosofi. Samtidigt som man är ju också två olika personer.
Ja, Definitivt.
Den balansen, hur förstår
du? Jag tycker nog mer att man ska tänka att man har olika föräldrafunktioner, kan man säga. Så blir det nästan alltid i familjer. Om det är någon som är lite mer medgörlig, så är det en annan som är lite mer bestämd och noga med regler. Är det någon som är lite mer lekig, så är det en annan som är lite mer fixar undan i köket eller någonting.
Ja, det blir så automatiskt.
Ja, att man liksom får lite olika roller kanske, och olika funktioner, och tillsammans så är de här föräldrafunktionerna jättebra för barnet. Jag tror snarare på det än att det ska vara så lika som möjligt. Sen är det bra om man förstår varandra och respekterar varandra. Men det är definitivt inget fel för ett barn att ha föräldrar som tycker olika om saker och som kanske också gör olika. Ja, när man är i affären med pappa, så kanske man får glass jämt. Och är man med mamma så får man det aldrig. Så kan det vara.
Ja, okay. Ja. Ja, men det kanske är en tröst att det inte måste vara 100%
lika. Ja, nej, absolut inte. Utan det är väl mer att det är bra om det finns en respekt för varandras sätt. Men man kan bli lite rädd av den andra förälderns sätt. Och tänka, hur ska det här påverka mitt barn? Det kommer bli jättedåligt.
Mm, exakt.
Men då tycker jag att man får försöka tänka att det är väl jättebra att ett barn får olika förebilder, olika sätt att hantera livet på. De får lära sig att man kan både äta glass varje dag och bara på lördagar. Det går bra. Vi lever liksom på olika sätt, vi människor också.
Jag gissar att man får höra en hel del sånt när man möter föräldrar.
Ja, det är mycket. Sen så kan ju vara relationer som i sig är dåliga och påfrestande. Och att snarare är det man menar om man tycker att man har ett dåligt familjeliv. Det är faktiskt...
Att relationer är dåliga.
Ja, det är väldigt vanligt skulle jag säga. Mm. När man tycker att man har ett jättejobbigt föräldraliv, så är det ofta så att parrelationerna är inte riktigt på topp. Mm. Det är otroligt mycket mer jobbigt att ta hand om ett gäng småbarn om man inte känner att man har stöd av den man lever med, utan man är i konflikt med den också. Det är mycket, mycket jobbigare än när man känner liksom att nu har de lagt sig, nu har vi varandra, nu fyller vi på varandra.
Och vad brukar du ge för rekommendationer då?
Att inte ignorera parrelationen, utan att man behöver... tänka på att den påverkar väldigt mycket också.
Man behöver vattna den trädgården.
Ja, precis. Lägga vikt för den och liksom hålla på med den också. Så inte nöja sig med att den är hur slitig som helst under många år.
Mm. Förutom att läsa boken, har vi någonting som du vill skicka med till lyssnarna angående att hela havet kan storma?
Ja. Jag tror jag återkommer till det där som jag nog vill skicka med till alla föräldrar, att det är ingen svår vetenskap det här med föräldraskap, utan det är något som vi människor har i oss jättebra. Annars hade vi inte överlevt alla de här åren. Vi är jättebra på att ta hand om våra barn och ge dem vad de behöver och sådär. Det önskar jag att fler föräldrar kunde få känna, att man kan vara förälder och liksom ändå få slappna av och tänka på lite roligheter och liksom ha fokus på något annat än bara att ett föräldraskap ska vara perfekt. Så det är inte det barnen vill ha. De vill ha ett härligt familjeliv.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, då hittar man mig i min hemsida som heter Vinblad Psykologi.
Tack för att du var med.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.